Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Just nu råder Samsung Lifestyle Weeks, Thomas.
Det är ju så, vi älskar design. Vi vill att det ska vara snyggt och prydligt. Vi vill ha det senaste. Och vi vill ha det senaste vad det gäller teknologi också. Vi vill att innovation ska möta teknik i toppklass. Vi vill ha QLED-teknologin på TVn. Det är lifestylen här uppe i Norden, va? Och där kommer Samsung in i bilden med deras riktigt, riktigt sköna produkter som de har tagit fram.
Vi har tidigare lyft The Terrace, tvn för otroliga upplevelser utomhus. Vi har pratat om The Frame som alltså är en tv när den är på, men en tavla eller en fin bild med en personlig ram runt om när den är av.
The Frame, alltså en tv när den är på, en tavla där du kan visa upp konstverk eller personliga foton när den är av.
Nu jäklar. Nu är det The Premiere.
Ja, The Premiere, det är en otrolig skapelse. Jag vet knappt var jag ska börja. Du vet när man ska ha en projektor hemma. Mm. Och den ska hängas upp i tak och det ska fixas och donas. Och sen så är det lite för mycket solljus så funkar inte det. Och glöm det. The Premiere har tänkt på allt. Ja, Samsung har ju tänkt på allt när de har skapat The Premiere. Men det är 4K-laserprojektor. Den tar bioupplevelsen hem, va? Den möjliggör bild upp till 130 tum. Det är en all-in-one-tv. Den kräver ingen så här krånglig installation som jag pratar om. Utan kan enkelt ställas på en mediabänk.
Samsung har en tv för alla rum, men kanske framförallt alla olika typer av personer. Jag vet inte vad du säger, men jag känner det är väl ett par fotbollsmatcher här i sommar som skulle vara jäkligt mäktiga att se just via The Premiere.
Ja, men exakt. Tänk er själva, ha en vit vägg, få upp 130 tum dunder-tv med, som jag sa tidigare, bioupplevelse, men tänk dig matchupplevelsen. När du har 130 tum.
Gå in på samsung.com/se/lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av det här erbjudandet. Det gäller från och med 26 april till och med den 23 maj 2021. Vi säger stort tack till Samsung TV för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Stämmer det att ifall du och Helena hade fått en son så hade han hetat Max?
Ja.
Efter Pepsi Max?
Ja. Hör du, snackar med Helena?
Max Wilbacher. Vem är han döpt efter? Här, Pepsi.
Är det någon Maximiliano, någon renässanskonstnär? Nej. Det är döpt efter Pepsi. Och så hade han varit döpt efter Leo i andra namn. Pepsi alltså. Alltså Max Pepsi Wilbacher.
Max Steffe. Fan, man vill höra hur det låter i dumma gängets korridorer. Om det är liksom, jag är Steffe Pepsi.
Ja, han Pepsi säger ju det. Oh, Pepsi. Ni som lyssnar, fan, omfamnar det här.
Uff, det är lite som när Percy Nilegård jobbar Kongo bara, till Lasse Kongo. Hej, Pepsi. Det vore något. Hörrni, välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 4 maj. Igår satt vi här med förbundskapten Janne Andersson. Kände att det var ett sånt jävla gott snack så att vi skickade ut det direkt istället. Och så kör vi ett litet helgsummerande, dock rappare, tisdagstoto här nu idag. Vad har du på näthinnan efter sittningen med Janne igår?
Jag ska bara säga det för metodens skull att vi kör på torsdag också. Eftersom det är stekheta Champions League-finaler. Så att vi kommer med tredje avsnitt den här veckan. Det blir lite bonus.
Semifinaler, that is.
Vad sa jag för något?
Finaler. Men semifinaler är väl också vissa typer av finaler?
Exakt. Och i italienskan så pratar man ju om liksom finaler i allting. Så att, jag vet inte fan, jag har omfamnat det där på något konstigt jävla vis. Nej, men jag lyssnade...
Precis som några skrev till oss igår när vi kallade Djurgården-Malmö för en tidig seriefinal i Allsvenskan. Att, nej, det får man minsann inte säga. Man får säga precis vad fan man vill. Sen behöver man inte tycka att det är korrekt att kalla det för en tidig seriefinal. Men gör någon det... Alltså, då får man göra det.
Mm. Det gör man ju på italienska för övrigt. Väldigt mycket i La Gazzetta dello Sport. Jag läser en del L'Equipe också. Där på franska kör man också mycket det. Så att,
andas, det får gå. Gubbar. Det är väl
andas, gubbar, för fan. Vet du vad folk ska göra? Ska luta sig tillbaka. Och så ska man gå in på Toto Balotto på sin podcaster-app. Och så kan man bara lyssna och hänga med. Eller hur? Sen får man ju såklart ha åsikter också. Då är ju klotterplanket bra på totobalotto.se. Det är bara ösa på
där. Där kan man ju också spy ur sig skit när man tycker att vi glömmer någon spelare i Tutski Balutski.
Ja,
och man då inte har uppfattat vad vår podd
Herzog
går ut på.
Hur kan du inte prata om Herzog? Ah.
Att vi alltså utgår från en ram där vi lyfter upp vissa spelare. Och då kommer vissa spelare falla bort. Kanske inte ens nämnas.
Nej.
Men det betyder inte att vi har glömt dem för det.
Vi har valt att försöka hålla det runt en halvtimme. Och då kan allt inte hängas med. Men vi tror att formatet funkar jävligt. Många som lyssnar i alla fall. Och många som har av sig. Tack till er. Mm. Janne Andersson och Snitten frågade då om igår. Eller intervjun eller samtalet, som man ska kalla det för. Tycker jag var, precis som tidigare när Janne varit här. Alltså, han hjälpte öppen och pratade väldigt öppet också om de här olika situationerna som ändå har brunnit rätt mycket och som har varit lite tabu också. Upplever jag det som när han har suttit i större medier och pratat om det. Det var någon som frågade så här, hur mycket hade ni planerat liksom, frågan om Zlatan innan? I och med att han, alltså han sa inte rakt ut, men han sa mer eller mindre att han hade utkrävt en ursäkt ju.
Fick inte du också känslan av att han hade gått och rabblat mantrat, det ska vara ordning och reda i processen för sig själv på väg hit?
Ja, ja. Alltså.
Om nu grabbarna pressar mig, då ska det jag skickar ut till dem vara, men det var viktigt att det var ordning och reda i processen. Han säger ju indirekt mellan raderna där att jag ville ha en ursäkt, jag fick en ursäkt. Hade jag inte fått en ursäkt så hade vi inte kunnat gå vidare med varandra. Men nu fick jag det, därför lägger vi det här bakom oss. Det var ordning och reda i processen.
Mm. Och om man lyssnar på hela samtalet och det liksom tonläget, det som sägs, de här små meningarna efter, då förstår man ju att precis så har det varit. Och det var nice, för att jag har inte hört det på det sättet tidigare. Jag har inte hört honom prata om det på det sättet tidigare, utan det har liksom stannat vid ordning och reda på processerna. Det stannar, det som sas stannar mellan mig och Zlatan. Nu tycker jag att han sa betydligt, betydligt mer.
Han har ju blivit skicklig i alla fall på att de gångerna han tappar ens 1% kontroll och det svajar till, så har han ju liksom som en ryggmärgsreflex då lärt sig att börja med, jag kommer inte ihåg.
Nej.
Och så får han 4 sekunder, vad var det nu egentligen Gusten ställde för fråga? Som då när jag sa, istället för att fråga dig, fick du en ursäkt av Zlatan? Och du bara kan säga att men det stannar mellan oss. Så frågade jag honom om han ville ha en ursäkt när han satt sig på planet. det kommer jag inte ihåg. Ja, men det tror jag nog att du gör, Janne.
Och då
har han ju ett svar. Efter 4 sekunder när han har liksom landat. Ja, okay,
det är max han behöver. 4 sekunders betänketid, det är max vad Janne någonsin kommer behöva.
Mm.
Men jag snackar med vår gemensamma vän Rickard Folker här. Han hade träffat Janne. De hade delat hiss i Sveaborgen ute i Solna. Och då hade Rickard sagt att han hade lyssnat igår då på oss och sådär. Då hade han gett oss komplimanger, Janne. Det kändes ju bra. Att man ligger liksom bra. Man vill ju ligga bra till oss, Janne. Du vill inte vara fjärdedomman. Det är Janne, men du vill ju alla sitta i liksom i hans båt och sådär.
Ja, men vad roligt. Jag måste säga så här, med ett dygn distans så känner jag verkligen det jag avslutade med att säga till Janne. Att du har nått resultat på ett sätt som gör att vad det än blir så kommer jag känna, okej, då blir det så och det blir säkert bra. Jag spänner bara fast mig i Jannebåten och så ser vi vad det är för vågor som slår.
Och skillnaden mellan dig och mig är att jag instämmer i det och det är så jag känner. Men blir det förlust i premiären, då vänder jag direkt. Och då kommer en krönika om metodiker och principer och grejer.
Du kommer inte ropa avgå Janne på bra många år.
Nej, det kommer
det vågar jag lova. Hörrni, det här samtalet med Janne gjorde ju att vi fick pusha våra tankar kring den aktuella fotboll som utspelat sig under helgen. Det blev ju dock väldigt bra eftersom vi då kunde invänta måndagskvällen och den sju helvetes insats som Kim och Tolles Diffen stod för mot Malmö igår på Tele2. Bland de bättre spelmässiga, sportsliga insatser jag sett ett lag göra i Allsvenskan på väldigt, väldigt länge.
Ja, men kan vi inte fortsätta på samma spår som vi pratade om Janne Andersson med, det här förtroendet och alldeles oavsett vad som händer så kommer man liksom stå bakom, man kommer köpa den truppen han tar ut. Precis på samma sätt måste man faktiskt börja se på DIF. Alltså det Kim och Tolle gör, det är bara omfamna. Okej, de tar in Rasmus Schüller centralt mittfält. Jag var ju tveksam inför säsongen, jag vet inte varför. Du vet, man ska ha en åsikt i alla fall. Och jag är väl inte alltid jätteskarp i Allsvenskan. Men hade ju då den lilla åsikten att jag var lite frågande kring just det centrala mittfältet när man tappat Ulvestad och så vidare. Alltså Rasmus Schiller igår, hans första halvlek kanske framförallt, du vet, han håller på med no look passes och allt möjligt, du vet, han är megastjärn. Och så att jag jobbade med Finlandsavsnittet i Tutski, dyker ju Rasmus Schiller upp där. Det var ju han som var regissören bakom segern mot Frankrike, världsmästarnationen, i november när Finland vann med 2-0. Alltså här har ju Bosse återigen gjort ett sportchefsjobb. Och alltså, Kim och Tolle, som du är inne på, det känns som, det har pågått under så lång tid nu. De har vunnit ett SM-guld, det har pågått under så lång tid. Så att det handlar bara om att göra ett bra sportchefsjobb, så kommer Djurgården att tampas om SM-guldet. Fan, med facit i hand, nu har det bara gått några omgångar, om de inte skulle varit oddsfavoriter där uppe. Just på grund av att man måste gå tillbaka. Jag ska börja göra det mer själv. Det här är kritik till mina egna åsikter inför allsvenskan också. Jag ska börja göra det mer. Okej, vad har vi här? Ja, vi har en ny tränare där. Vad har han gjort? Okej, han kom in. Bartosz kom in i somras till exempel. Rolle Nilsson kom in då. Tomasson, vad har han visat hittills?
Börjar du redan skopa ur vatten nu, blåvitt båten?
Nej, jag sitter fast fortfarande. Okay, ja, men det är med på Mela. Och man kanske ska gå på det som faktiskt är en garanti. Och Kim och Tolle är en garanti. Och Bosse har ju faktiskt också visat att han, att han är en slags sportchefsgaranti.
Ja, alltså du nämner Schüller. Många kollade givetvis på Joel Asoro och Ademi när han kom. Men bakom Schüller så har du ju Hjalmar Ekdal som också är liksom Bosses sportcheferi när det är som allra bäst. Att lyckas plocka honom från Hammarby i detta givna läge för de icke-pengar som det handlade om, och så får den här nivån av insatser direkt. Det är otroligt imponerande.
Förädlandet av fotbollstalang, det är väl det de är bäst på, Kim och Tolle.
Men det måste man ju säga också, jämte Rasmus Schüller där igår, att Magnus Eriksson har hittat in på ett centralt mittfält nu på ålderns höst, att man får en ny spelare i honom. Det brukar ju vara att Anders Svensson eller Anders Andersson sjunker lite längre ner och så blir det mittbackar av dem. Att flytta in Magnus Eriksson från en kant och låta han lite orappare och kvickare som han är nu på senare år få operera med all sin erfarenhet, ta kloka beslut, den speluppfattningen har. Alltså så som han bestämmer vart matchen tar vägen någonstans med sitt fysiska spel, med de frisparkar han både drar på sig men också som han orsakar. Alltså, jag tyckte det var en uppvisning i allsvensk rutin igår från Mange Eriksson.
Mm, det var en uppvisning i mycket skulle jag vilja säga. Och vi såg Norrköping förra året vara väldigt bra och nästan ha vunnit guldet under sommaren och sen tappa allt. Så att vi ska väl inte dra några guldväxlar, alltså för stora guldväxlar. Men återigen så... Fan, landa lite i vad Kim och Tolle har gjort, och de har ju faktiskt ett SM-guld dessutom. Och, frågan är om det är Djurgården man får jaga den här säsongen från och med nu.
Jag skulle absolut kunna dra lite guldväxlar, för jag känner mig väldigt trygg med att säga att Djurgården kommer vara cementerad i den där toppen. Sen vad det slutar i och vilken run eller rush Malmö eller något annat lag kommer in i när man staplar segrar på hög, som Malmö gjorde i somras när det liksom inte gick att hänga med dem, då återstår det väl att se var det slutar. Men jag ser ju inte Djurgården nå en punkt den här säsongen där man över så pass lång tid tappar så många poäng att 3, 4, 5 lag springer förbi dem och distanserar sig ner till Djurgården. För det ska man komma ihåg, att nu återstår det bara 4 matcher för Djurgården innan det är ett EM-uppehåll. Om Bosse kan trolla med knäna en höst och vinter under och inför ytterligare en coronasäsong, vad kan då Bosse göra ytterligare ett halvår senare med ett sånt uppehåll som finns, med spelare som behöver antingen tänka om och komma hem eller spelare som har hamnat snett där ute? Det finns pengar efter de senaste årens försäljningar så det räcker och blir över, och man kommer förmodligen ha en så pass gynnsam tabellposition och stundande Europa-äventyr att det går att locka med sportsligt också. Sen så som du är inne på, Kim och Tolle har ju över tid, inte bara i Djurgården utan även innan i Sirius också, visat vad de kan nå med sin tydliga metodik, med sitt ganska, som de valde att benämna igår, ärliga sätt att bedriva ett fotbollslag. Det tyckte jag var ett jävla bra adjektiv. Djurgården är fan ärliga. det är inget hokus pokus eller några trollkonster som du måste åka ner till Inkaleden eller Uruguay för att släppas in på. Utan det är ganska tydligt att kika på vad Djurgården gör. Mange Eriksson pratade om det igår efter matchen också. Att nej, men kom ner på Kaknäs och kolla de 5-6-7 passen vi gör mellan matcherna. Det är stenhårt gnugg, det är ganska simpel fotboll. Men alla vill vinna, alla pushar varandra, alla trivs ihop och alla vet vad det är som gäller. Att faller man ur ramen och tror att det här går att bara liksom ställa ut skorna och gå på treans växel, ja, men då får du inte spela nästa match. Så att det är ju det är väldigt basic, det är väldigt simpelt, när man får ut så mycket av det och dessutom har en trupp som är byggd hungrig. För det tyckte jag var en jävla skillnad på Malmö och Djurgården igår, att man såg en hunger i Djurgården. Att okej, vi vann ett SM-guld bara för 2 år sedan, men det är ganska många i det här laget som inte var en del av det guldet, som vill ta det där guldet. Och så finns det några, jävligt viktigt att ha det också, som vill vinna igen och som vet vad det krävs. Une Larsson, Elliot Check och så vidare. Men jag tyckte det syntes klart och tydligt igår på Djurgården att det är ett lag som har en majoritet av spelare som är jävligt hungriga på det där guldet och vet att 3 poäng i april och maj betyder exakt lika mycket som 3 poäng gör i augusti. Medan Malmö då kanske har snarare en trupp som har 1, 2, 3, 4. Fan, Erdal Rakip har väl både 5 och 6 SM-guld. Det finns en åldersstruktur som jag tycker i alla fall vittnar om att lite för många spelare kanske är lite för klara med liksom resten av sin karriär. Nu ska det spelas 1 eller 2 eller 3 säsonger till i Malmö.
Eller lite på väg bort.
Eller så finns det typ en Ahmed Hodzic-typ som kanske har redan sin skalle någon annanstans och vet att han kommer gå till Serie A eller någon annanstans om bara några veckor, någon månad.
Tyckte också att det var träffsäkert av Bosse att få in det. Att jag har hört att det finns en spelare i Malmö som ska gå för väldigt mycket pengar i sommar, i så fall ska göra det dubbla för Hjalmar Ekdal. Det var träffsäkert för att han gjorde så pass bra match. Det är träffsäkert för att Hjalmar har gjort en så otroligt fin säsongsinledning. Och det är så lätt att glömma bort det, att han trots allt är ratad. Att det trots allt är en spelare som har liksom fått snurra ner i Frej och som har fått kämpa och gå från att vara stjärna i ett fantastiskt bra ungdomslag i BP. Ett lag som har varit ute i Europa, alltså, för det ska vi också komma ihåg. Alltså, det här är ju elitförberedda spelare. Alltså, Hjalmar tillhörde en fantastisk generation eller årgång i BP som var i Italien och liksom vann stora skalper mot stora motståndare. Kom ihåg, Albin berättade någon gång för mig efter en match att han skulle upp till Turin och kolla på hans brorsa som spelade. För vad fan det är då? Men då var det någon sån här inbjudningsturnering som Hjalmar lirade. Det är en spelare som under hela sin uppväxt har blivit förberedd för att spela sådana här matcher. Då tycker jag det är så jävla vackert att se också en sån spelare få blomma ut. Men återigen där också, jävla cred till Kim och Tolle. Det känns som att man upprepar Kim och Tolle. Det är ett namn, men de är det. Men jag tycker det är underbart att se spelare ta chansen och når sin fulla potential. Jag är övertygad om att Hjalmar har ännu mer att ge. Han är fortfarande ung och allt det där och han är mittback och det krävs rutin. Men när spelare kommer fram så kraftfullt på det sättet, det tycker jag är härligt. Och när det inte är en offensiv spelare tycker jag det är extra härligt.
Sen ska det väl sägas att det bästa BP-laget i varje årskull har ju spelat de flesta inbjudningsturneringarna runt om både i Europa och Asien. Det var ju inget unikt för Hjalmar Ekdals årgång.
Ja, men vissa BP-lag liksom flyger på den årgång som kommer innan för att de var så bra, då blir liksom nästa årgång inbjudna av bara farten. Ja. Det är det jag menar. Han tillhörde jävligt bra lag.
En aspekt jag inte tycker man ska underskatta i alla fall i fallet Hjalmar Ekdal, det är att han också kommer med ett efternamn och en storebrorsa som lägger nog betydligt mer press på hans axlar och större förväntningar från oss som tittar på utifrån än vad väldigt många andra som kommer fram inom den svenska elitfotbollen.
Jag menar bara, idag pratar vi jättemycket om BP 06 och BP 10 och så tidigare klassiska årgångar. 89-erna med Albin var ju fantastiska. Det vet ju du har mött dem. Och sen var liksom BP 98. Det var en fantastisk årgång. Jag vill säga bara han kommer därifrån. Liksom. Kommer en vinnarmentalitet. Och du vet ju hur man bygger vinnarmentalitet, va?
Ja, men att vinna.
Ja, exakt. Många har fått dem bakfoten, märker jag. Det är bra att lära sig av förluster. Klart man kan ta en liksom lärorik förlust en gång ibland, men vinner man genom hela livet, då bygger man upp en vinnarmentalitet också.
Ja, men just den där vinnarmentaliteten är ju det som jag tycker att Kim och Tolle har implementerat på ett otroligt sätt i Djurgården och som verkligen smittar av sig. För att alla som har följt Allsvenskan och alla som har följt Djurgården i synnerhet senaste åren eller sen Kim och Tolle kom och vad de kom med för medialt bagage från sin tid i Sirius vet ju att det har pyst ur en del missnöje från spelare som har hamnat snett med Kim och Tolle. Senast så var det väl Kevin Walker i höstas som pratade om att han har mått väldigt dåligt på arbetsplatsen. Astrid Ajdarevic försvann från Djurgården under ganska mystiska former. Jag är helt övertygad om att Kim och Tolle, de har inte hur högt i tak som helst. Och de har en tröskel och ett ramverk som är jävligt tydliga. Ställer man inte upp på det, ja, men då blir det jobbigt. Och jag tror att Kim och Tolle dessutom är två tränare som de har sån jävla fokus på att få ut så mycket som möjligt av fotbollslaget. Att man kanske nedprioriterar de mjuka värdena hos spelare 16, 18, 22 som kanske mår lite dåligt. Och det kan man väl säga vad man vill om, det kan man väl tycka vad man vill om. Det jag i alla fall konstaterar är att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har kommit in och på 2,5 år tagit Djurgården till både ett SM-guld, etablerat dem i toppen, visat alla vad det krävs för att dels få spela i Djurgården, men kanske framförallt vad det krävs för att slå Djurgården. Och jag var hos Studio Allsvenskan här i morse och pratade om Djurgården och Kim och Tolle också. Och då slog jag fast att jag tycker att det som är mest imponerande med Djurgården under deras ledning, det är ju vilken otroligt hög lägsta nivå de har fått till. Mm. Sen så tycker inte jag att man ska på något sätt förringa den groda som Kim Bergstrand hävde ur sig i den här intervjun med Niva tidigare i år. Den är oförsvarbar, men jag tycker inte den ska spilla över på hans profession som fotbollstränare och hans förmåga att nå resultat som Djurgårdstränare. Han har bett om ursäkt för den, han vet att det blev fel. Jag har inga problem med att man då släpper det och går vidare. Men min känsla är att de här mer eller mindre anonyma vittnesmålen om att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kanske inte är världens härligaste människor att ha att göra med, och att det finns spelare i fotbollslag som
har
haft lite problem.
Det är svenskt att man ska vara det.
Jag vet. Jag säger bara att de få fallen i kombination med det som skedde i Niva-intervjun i vintras har liksom spillit över lite för mycket på allt det positiva som Kim och Tolle uppnått med först Sirius och sen Djurgården. Ja. Sen så är Kim Bergstrand, det är inte den mest soliga energi han bjuder på i 99 av 100 intervjuer. Men det är väl också skitsamma. Alla behöver inte vara Alexander Axén. Alla behöver inte vara liksom
Janne Andersson
eller Norling när han är på världens bästa humör. Man kan få vara lite butter för att alltså Kim Bergstrand ska inte vara bäst i Sverige på att vara spexig och lustig och mysiga farbror i media. Men, utan Kim Bergstrand, han har pröjs från Djurgården för att göra så bra resultat som möjligt med dem. Och det gör han jävligt bra.
Mm. Ja, men vad är det Niva har som bio på sin Twitter? The great fallacy is that the game is first and last about winning. Och det kanske är fel. Och jag är väl den första att skriva under på att för mig har det handlat väldigt mycket om gemenskap, vänner, att växa upp i den miljön tillsammans, att ha någonting att blicka fram emot, att
försvinna in i
det där kan man göra en hel podd om, och det har gjorts. Men alltså så här, frågar Djurgårdssupportrarna så handlar den här säsongen om att vinna, och sen är det nice att gå och dricka bärs och gorma ramser, men kommer Djurgården sjua så är det inte lika nice. Så jag menar, kan de vara lite oskön? Kan Kim Bergstrand vara lite oskön? Och det är inte alltid soligt när det görs intervjuer. Så skiter ju varenda Djurgårdssupporter i det.
Framförallt så skiter väl Kim Bergstrand i vad de tycker och tänker om någonting. För honom handlar det bara om att vinna.
Jo, men hade supporterna inte gillat det, då hade det faktiskt haft en betydelse. Men bara säger mig emot lite att det stora felet är att fotbollen är first and last about winning, för att i slutändan så är det så. Det är inget kul att åka ner i Serie B. Det är faktiskt inte tråkigt att förlora en cupfinal, och det är jävligt nice att vinna SM-guld.
Liksom. Men som alltid så är väl ingenting vare sig svart eller vitt. Det är klart att det finns supportrar som uppskattar sitt lag på kanske ett helt annat sätt och kanske på ett positivare
men
sätt.
Men alla gillar att vinna. Det är det som är, det är det i slutändan. Så här, är du supporter liksom, så här, visst du är med vått och tårt. Prata med Djurgårdssupporterna som stod liksom på Stadshagens grus i Division 1 norra och på 90-talet. Surra med bajarna liksom som har gått igenom skärseld och fan och hans moster liksom som står där nu, och det är nice att spela bra fotboll med Billborn och vinna matcher. Även om man inte vunnit så mycket nu då. Men är du med? Alltså det är klart att alla vill vinna i slutändan. Sen kommer man ändå stå där. De trogna supportrarna kommer ändå vara där. Men jag tycker inte att det är motsägelsefullt. Liksom. Det går inte emot varandra att vara en trogen supporter som alltid är där oavsett och alltid.
Nej, absolut inte. Och jag tror att det finns väldigt många parametrar och aspekter och mjuka värden från supportroll. Men från Kim Bergstrands håll och Kim och Tolles håll, då är det inte alls någon fallacy, utan det är first and foremost about winning. Alltså det är det fotboll handlar om.
Och ja, det är väl en sån coach man vill ha alldeles oavsett vilken typ av supporter du är.
Ja, visst, absolut.
Tror jag.
Ja.
Ja, eller ja, det kanske går att säga emot då.
Det finns väl ganska många Tottenham-supportrar, ja, som skulle kunna dra upp José Mourinhos sätt att leda Tottenham också. På att visst, hans output är att vinna, men då måste han ju också vinna, för att annars är det dubbelt jobbigt.
Jo. Men alltså, det är ett extremt exempel såklart också. Hade Pochettino varit exakt den han var och lett alltså som person och som ledare och intervjuer, men Tottenham hade slutat 8-7, så hade det inte varit lika nice. Alltså jag menar bara på att, alltså att vinna de där jävla matcherna och ta 3 poäng är allt.
Ja, och är det någonting som jag tycker man alltid kan hamra fast, så är det ju den här diskussionen kring vad det är för typ av fotboll man spelar. Jag har varit på Roland Nilsson, jag brukar alltid återkomma i alla fall inom mig själv till Magnus Kjellanders gamla ord när han kom hem till Örgryte och skulle rädda dem från nedflyttning, att ingen kommer tacka oss för klacksparken och det roliga spelet ifall vi åker ut. För till syvende och sist så är det handlar om. Nu ska det räddas ett kontrakt, nu ska det vinnas matcher, nu ska det tas poäng. Det är det allting måste börja med, för annars spelar det ingen roll. Och där är det ju verkligen så att okej, vi kan prata hur mycket som helst om metodik och olika principer i anfallsspel, och jävla vad det flödar om Hammarbys anfallsspel under 2019 och de bara öser in mål. Men hej, om det slutar med att man inte vinner, någon annan har varit bättre på att plocka poäng, ja, då är det ju det som till slut kommer vara det som definierar ett lag som vinnare och ett lag som icke-vinnare. Mm. Sen så finns det absolut folk som med rätta följer ett lag och som menar på att vad är det här för jävla dödgräva fotboll? Vad är det här för destruktiv fotboll? Den utvecklar inga spelare, den vinner inte matcher, den tar oss ingenstans. Men jag tycker att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, de står ju för en fotboll som den utgår inte från att det bara ska liksom forsa fram en offensiv, konstruktiv, kreativ lavin som är otrolig att titta på. Utan man har ett utgångsvärde och en ledstjärna som är vi ska spela en vägvinnande fotboll.
Mm. En ärlig fotboll.
Och det är, jag lovar dig, det är kul att åka med när man spelar en vägvinnande fotboll. Ja. Och det kommer, och om Rolle Nilsson får bitarna på plats och ett köttigt, tungt och liksom jävligt kraftfullt blåvitt börjar stapla segrar som blir 5, som blir 7, som blir 9 på rad. Det kommer vara kul att kolla på Blåvitt. Det kommer vara kul att supporta Blåvitt. Och jag menar, nu kanske inte Östersunds supporterbas eller piazzan i Östersund är relevant att jämföra med när man pratar Stockholm och Malmö och Göteborg och så vidare. Men där kan man ju verkligen peka på en fotboll som var extremt underhållande att titta på. Den var vägvinnande. Men vad fick de med sig då? Ja, de fick med sig en cuptitel som de väl kommer bli av med ifall Kindlunds dom står i hovrätten. Jag vet inte, jag är för dåligt inläst på det där. Sen hade de en helt otrolig Europa League-resa. Men jag skrev en gång på Twitter, och det var väl det väldigt mycket vi utgick ifrån i några diskussioner kring Östersund där det begav sig, att Östersund är Sveriges bästa fotbollslag, men Malmö är Sveriges bästa lag på att vinna fotbollsmatcher. Det finns en distinktion däremellan. Djurgården kanske inte är Sveriges bästa fotbollslag, men jag tycker så som de såg ut igår så är de ganska otvivelaktigen Sveriges bästa lag på att vinna fotbollsmatcher.
Men jag tycker att de är Sveriges bästa lag just nu.
Ja, de är inte långt därifrån i alla fall, men du förstår att man kan hålla de, man kan hålla de två tankarna i luften samtidigt. Och väldigt många gånger så sammanstrålar de också. Mm. Och fan vet om inte Djurgården är på väg där. För den här inledningen med 12 poäng efter det här schemat, 4 matcher. Och så som säsongen är uppdelad i pre-EM, uppehåll, Bosse, miljoner på fickan. Det finns grejer att locka med. Nej, jag tror att jag vågar i alla fall slå fast att Djurgården kommer slå som guldet. Vi är sponsrade av Gillette, och inte bara Gillette utan deras One Stop Shop King C Gillette, som alltså är en namnhyllning till Gillettes grundare King Camp Gillette. Och vad är då denna One Stop Shop King C Gillette? Jo, den är precis allt du behöver för att raka, trimma och vårda ditt skägg. Och för att lyfta de olika typer av produkter i denna One Stop Shop så har jag och Thomas här nu under maj månad tänkt att lyfta fram olika spel runt om i fotbollseuropa som kan behöva börja vårda och trimma sitt skägg bättre, som hade mått bra av att lägga till sig med ett skägg, som hade mått bra av att raka av sig allt skägg, eller som senast då, enligt mitt förslag, Thibaut Courtois, som borde skaffa sig en riktigt fin mustasch.
Ja, men det tyckte jag var fin. Alltså, det finns ju spelare som borde använda beard och face wash från King C Gillette. Det finns ju sån här soft beard balm för någon som har lite större skägg. Allt möjligt som du var inne på. Men nu har jag hittat en spelare som måste raka av sig precis allt skägg. Det så ska vara renrakat.
Måste glömma allt vad ansiktsbehåring heter.
Ja, men på planen så är det en jakthund. Det är en spelare som utmanar, som tar sig förbi. Du vet, det ska inte vara något luftmotstånd. Är du med på liksom spelartypen? Tänk dig Albin Ekdal. Han har ju liksom renrakat, olivhy och sådär. Jag tycker att den här spelaren i samma landslag borde jobba på samma sätt. Men har hakat på någon slags skäggtrend här nu? Nej. Mm-hmm. Hoppa av den direkt, renraka dig. Tänk dig Albin Ekdal. Du ska vara som en bebisrumpa i ansiktet. Det ska vara mjukt och lent.
Ta Double Edge Razor-hyven i din hand, eller varför inte Neck Razor-hyven i din hand, och go nuts.
Men jag tycker faktiskt Double Edge Razor, för den för ju tankarna tillbaka till gamla barbershopsen i Louisiana. Är du med på hur jag tänker här? Man är lite trendig, den är lite cool, den känns skön, men den har den nya teknologin. Är du med? Det här är en hyvel för den här personen som gillar också att klä sig lite extravagant, men som också då bör ha en cool vintagehyvel.
Vem pratar vi om?
Pratar ju såklart om Emil Forsberg.
Ah, det är dags att renraka det där facet nu.
Ja, och han har ju kört renrakat under sin karriär. Sen har han börjat lägga på sig någon slags skägg. Men jag tycker med det där långa håret, tänk Italien 2000. Tänk dig de tajta matchtröjorna. Alltså det är ju Emil Forsberg för mig. Så Double Edge Racer, se till inför EM. Gör av med det där Emil Forsberg, så kommer det bli bra.
Och allt han eller någon annan för den delen också behöver för att renraka sitt fina ansikte, det finns givetvis i King C Gillette. Då finns det ett transparent shave gel. Jag har själv testat. Ruskigt bra.
Ja, men det är ruskigt bra.
Ser Emil, man att man har missat liksom.
Exakt. Emil, om du lyssnar, Ponne, Lustig, ni som lyssnar, Albin, skickar det här till Emil Forsberg. Nu är det för de som lyssnar och för Emil Forsberg 20% rabatt. Med kampanjkoden TOTO20 så får alla som lyssnar 20% rabatt på Gillettes skägg- och ansiktstvätt och andra utvalda King C Gillette-produkter hos Apotea. Detta gäller från den 3 till den 10 maj.
Rabattkoden är alltså TOTO20, 20 med siffror, och den här gäller enbart för TOTO-lyssnare. Så gå in på apotea.se och gör det nu. Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör vår fina renrakade podd.
Stort tack!
Några som slogs för guldet och sannoliken lyckades, det var Inter. Nerazzurri är campione d'Italia för 19:e gången. Kliver förbi Milan i maratontabellen från 18, de har ju båda stått på 18. Upp på 19, det är en jävla bit upp till Juventus. Men wow, vilken jävla vår Inter gör. Jag tror att de tappar 6 poäng på 17 omgångar. Alltså 3 kryss, 14-3-0 spelar de på de senaste 17 omgångarna fram till och med att titeln säkrades i helgen. Jag är glad, även fast jag långt ifrån håller på Inter, så jag är glad att Juventus titeldominans är bruten. Mm. Och det är inte jag för att jag är liksom så här emot Juventus, utan det är för att jag får en kick av att ingenting vara för evigt inom fotbollen.
Ja, men där har du ju nästa gubbe som bara lever för att vinna. Det har han gjort hela sitt liv, det gjorde han som spelare och det gör han nu också som tränare. Det finns liksom ingenting som ska kunna stoppa Antonio Conte, i alla fall inte i hans huvud, utan han går över lik, han gör vad fan som krävs för att vinna. Du pratade om att vara nice mot gubbe 16, 17, 18, 19, 20. Det kan jag säga, där är inte Antonio Conte stark, men det är inte heller det som gör att Inter vinner guldet, utan det är hur han faktiskt förbereder dem och hur han jobbar, hur processen ser ut under veckorna, det långsiktiga, men också hans matchcoachning, hans sätt att vara, hans otroliga fokus tycker jag också, att hela tiden vara inne i matchen, här och nu. Man pratar om att ta en match i taget. Ja, men alltså Conte, han gör ju verkligen det. Alltså det är en ny strid att ta varenda jävla morgon han vaknar. Och han är så jävla inne. Det kan inte vara lätt att leva med Antonio Conte alltså. Jan Andersson sa, vi frågade honom igår om hur det är nu inför. Kan han sova på kvällarna och sådär? Och han sa, nej, jag är en som ligger liksom och grubblar. Alltså Antonio Conte, sover han ens? Nej, men är du med? Han
är inte känslan också att Janne sover som en stock?
Jo, jag trodde att han skulle svara det. Ja, nej, men jag kopplar bort vid 21 och tar jag sista släta koppen kaffe. Då har jag tagit 14 under dagen, för jag tar alltid 14. Och sen sover jag.
Läser lite Snobben, somnar som en prins.
Ja, precis. Nej, men, men återigen då, så handlar det ju, alltså fråga inte supporten också, det handlar ju om att återigen vinna, att stå där högst upp.
Ja, och
bryta den här dominansen som Juventus har haft under så lång tid.
Och som han startade, det tyckte jag fanns något jävla fint i också. Cirkelslutningen med att när Juventus väl abdikerar från tronen, ja, då är det Conte som jagar ner dem. Conte som tog de första av de här 9 raka ligatitlarna med Juventus. Alltså det säger så mycket om vem Antonio Conte är, inte bara som tränare utan vem han är också i den moderna italienska fotbollshistorien. Alltså, han har varit delaktig i så mycket, i uppbyggandet av Juventus dominans över hela 10-talet, i att det italienska landslaget fick nytt liv.
Absolut, till 100% så gjorde han det.
Men också att han nu kommer tillbaka till italiensk klubblagsfotboll efter att ha stärkt en nedåtgående trend vad gäller italienska tränare utanför Italiens gränser också, med då hans titlar i Chelsea, kommer tillbaka till Inter och är den som skriver om Serie A-toppen och kartan igen. Mm. Alltså han är verkligen någon som har satt sin prägel på de senaste 10 årens italienska fotboll.
Mm. Nej, jag tycker att han är kanske topp 3 tränare just nu i världen.
Och jag tycker att...
Alltså personligen så tycker jag att han är bäst just nu. Det måste jag bara vara tydlig att säga. Sen så förstår jag, om man objektivt blickar ut och ställer mot varandra, att man kan ha andra åsikter. Men alltså du nämnde det italienska landslaget. Det är ju en passage i hans tränarkarriär som har blivit ganska bortglömd och som kommer vara ganska bortglömd när man summerar hans karriär, i och med att han kommer vinna så jävla mycket och redan har börjat vinna så jävla mycket. Mm. Och han har fortfarande mycket att ge. Man kommer inte minnas den här matchen mot Spanien i åttondelsfinalen, alltså matchen mot tyskarna och det extremt svaga italienska landslag som han faktiskt förfogade över. Alltså sättet han jobbade med det landslaget. Jag upprepat ett par gånger här i Toto, men liksom ta in 48 gubbar inför ett mästerskap och sen liksom kriga ner den truppen till 23. Att det var hårt, du vet, spelare kräktes på Coverciano för att det var så jävla hårt jobb. Liksom. Om vi inte är bäst i världen, om jag inte kan ha de bästa spelarna, då ska vi fan i mig ha de som springer mest och rent taktiskt vet vad fan de ska göra när de får boll.
Kim och Tolle hade framstått som två fritidsledare i jämförelse.
Ja, men det har de faktiskt gjort. Alltså, fråga Christian Eriksen. Det är en spelare som kommer från Premier League. En stjärna som alla förväntar sig bara ska gå rätt in i Inter. Alltså, det var ett av de stora, men liksom en prestigevärvning som man skrev om. Som det var löpsedlar om i ett av världens största fotbollsländer. Och sen bara hamnar han i Antonio Contes frisbox. Vänder tillbaka. Han inser att fan, jag kan nog använda honom lite på det här sättet. Men då har han fått jobba liksom med den här låga mittfältsrollen i ett halvår. Och till slut omfamnat den. Ja, men du är ju skitbra när han väl kommer in. Så han får ju ändå ut ganska mycket av Christian Eriksen. I en tuff period, det får vi inte glömma bort. När det är liksom lite 1-0-seger. När Inter ska gå om Milan. Precis i den perioden. Det är då han hittar Christian Eriksen. Mm. Och han gör skillnad i matcherna. Så att det finns jävla mycket Antonio Conte i det här guldet.
Ja, nej, och jag tycker att det som har präglat det här guldet allra mest, det vet ju alla vi som har följt den här vårens Serie A. Men för er som kanske bara har sett Inter här och där, någon match här och där, så är det ju ett Inter som från högsta ort, alltså från Antonio Conte, nu pratar vi sportslig ort, har visat att varje match betyder exakt lika mycket. Och ja, jag är den första att skriva under på att återigen uttåg ur Champions Leagues gruppspelsfas ska vägas in i någon slags sammantaget säsongsbetyg. Det finns en del värvningar, dyra värvningar, som inte har fallit helt väl ut. Men om man ser på det ur ett större perspektiv med att Conte kommer in till Inter för mindre än 2 år sedan. Han ska jaga ner Juventus från tronen och han ska ta tillbaka mästerskapstiteln. Alltså, då är det kanske rimligt att, för det ska man komma ihåg när det handlar om Champions League-gruppspel, att i slutet av dagen så är det kanske är en 90-minutare som definierar väldigt mycket. Det är det ju inte över 38 omgångar ligaspel. Där blir ju allt mycket mer en rättvisare bild av vad det faktiskt är för lag vi har att göra med. Alltså jag minns för 1,5 år sedan när Inter åkte dem mot Barça. Det är en dålig insats på San Siro hemma mot ett roterat Barça som är skillnaden på att Inter faktiskt går vidare ur en tuff grupp med Barça och Dortmund och att man åker ut och så blir det då en plump istället. Mm. I år så var det, visst, det var flera dåliga insatser i det där Champions League-gruppspelet, men det är fortfarande jämfört med 38 ligaomgångar väldigt få matcher som definierar väldigt mycket. Men sen dess, och visst ska man komma ihåg att inget Europaspel under den här våren säkert har gjort skillnad. Man åker dessutom ur Coppa Italia och spelar inte final där, men givet alla skador man har och givet det läget man är inne i, att
givet det läget som har rått i den italienska fotbollen det senaste decenniet med att Juventus har dominerat.
Absolut. Jag menar bara att
finns en titel att ta här som betyder något.
Givet alla de förutsättningarna att inte förlora en enda match sedan mitten på januari fram till dess att man säkrar ligatiteln, det vittnar om sånt jävla fokus i varje uppgift.
Ja, men det är Contes fokus som har gått in i alla spelare.
En enda gång har de slarvat. Mm. Och exakt det du säger vill jag understryka. När man tittar på Contes både minspel och hans kroppsspråk och så som han lever sig in i matcherna, så som han firar målen, så som han klappar om sina spelare efter matcherna. Alltså det är ju väldigt lätt att åka iväg på sådana där Jürgen Klopp-resor euforiskt med att det där betyder så jävla mycket. Men jag tror att Conte, till skillnad från Klopp, alltså Conte försöker mer implementera ett tankesätt i sina spelare att varenda poäng, varenda seger är viktig och ni ska vilja dö för dem på ett annat sätt än vad Klopp kanske har gjort med sin grupp gentemot klubben Liverpool och att han liksom vill bygga någonting annat än det. Jag tror att Conte skiter i hur han framstår, för att ja, han har ju sina osympatiska stunder, han har blivit utvisad mot domare och medialt och han kastar gliringar och glåpord och det är fingrar mot Juventusledningen och han går i fejd med sina gamla arbetsgivare och så vidare. Men jag tror att han liksom, det har sitt pris, men vad fan, vi vann i slutändan så det var värt det.
Men Antonio Conte kan inte dölja hur han mår, hans mentala status för stunden, för dagen, utan han är en dålig förlorare. Han inte har vunnit, då kommer han vara sur och grinig i en intervju. Och det kan jag tycka på ett sätt är ganska ärligt också. Alltså man ska hela tiden vara så jävla mediatränad nu för tiden. Men står han i en intervju, de är ganska långa i Italien efter en match och man pratar med en hel studio liksom. Billy Costa Curta ska in och Adani ska in och ja, men du vet, ska det pågå ett samtal där. Håller inte han med och säger han det och då blir det lite konflikter sådär. Och det blir han är precis som Kim och Tolle, han spelar en ärlig fotboll, men han spelar ett ärligt spel också när han möter media, och det kan jag gilla. Glad som fan allting går bra. Går det dåligt, ja, men det är en dålig förlorare, för är du en vinnare då är du en dålig förlorare också. Det är ju så extrem som Conte är, och det är därför han var sur och grinig i somras också. Han har ju velat vunnit den där scudetton. Det var därför han sur och grinig i höstas och det ryktades om att Antonio Conte hade gjort sitt i Inter och att det skulle komma ny tränare och allting där i november. Fan, han hade gjort ur Champions Leagues gruppspel. Vi pratar om Antonio Conte som vill vinna allting hela tiden. Det är klart som fan han är sur och grinig. Och så dras det liksom växlar på det. Och det är klart som fan han kommer gå ut och vara solig nu i intervjuer. Fan, han har ju vunnit.
Exakt. Nej, jag måste säga att man kan vinna mästerskapstitlar på olika sätt. Men jag tycker att Inters sätt att bärga den här ligatiteln, det gör det än mer imponerande. Och det tycker jag liksom adderar ytterligare ett plus på prestationen. Att det inte är en tight och tuff strid där alla byter poäng med varandra och i slutändan så vinner Inter. Det hade givetvis varit en ligatitel det också, och Interisti hade varit lika glada för den. Men den här maktdemonstrationen, den här ångvälten som Conte bara har liksom plöjt alla med under hela den här vintern och våren, det gör att jag blir ännu mer imponerad.
Ja, och tror du han firar det här ligaguldet och är nöjd där? Nej, vad händer tisdag morgon i Turin? Vad händer på headquarters? Ja, men då ligger det en lapp på styrelsens bord. Jag ska ha tre nya spelare.
Kanske och, Milano.
Vad sa jag då?
Turin.
Jaha, är så. Jag är fast. Conte i Turin. Då ligger det hur som helst på styrelsebordet en lapp med tre spelare. Alltså det är ju rubriken idag. Nu vill Conte ha nya spelare. Han vill förstärka den positionen, den positionen, den positionen. Han kommer aldrig vara nöjd. Nej. Och det är det som är så jävla nice. Tänk att vara supporter till ett fotbollslag där man har en tränare som aldrig är nöjd.
Frågan är om någon spelare ens vill lämna också. Alltså jag tänker att ganska många spelare som för bara ett år sedan, lite knappt, tror jag tänkte, okej, är det inte min framtid finns? Alltså det har ju pratats om Lautaro Martinez till Barcelona, spelare som Bastoni, Barella, alltså som har framtiden för sig och som vet att okej, jag vill vinna titlar med min karriär, är det här jag kommer göra det? Är det kanske finns ett Juventus eller så lämnar jag Italien. Vad vet jag, men efter den här säsongen, efter den här ligatiteln,
amen,
det känns, jag vet inte om du delar känslan, som att alla spelare, till och med Christian Eriksen, känner ju, det här jag ska vara.
Det som har hänt med Inter, den stora vinningen förutom att man har en titel här nu, det är ju att Inter har blivit en slutdestination igen. Det har blivit en klubb som man inte vill lämna. Och den som symboliserar det mest och bäst av alla är ju Romelu Lukaku. Som har varit i stora klubbar i andra länder. Som har firat stora triumfer och vunnit titlar i andra länder. Romelu Lukaku går ut direkt efter Scudetton och säger att det här är hans bästa fotbollstid. Han har aldrig trivts bättre, han har aldrig mått bättre, han har aldrig varit bättre som fotbollsspelare. Passar samtidigt på att skicka en gliring till Zlatan, såg du det? Jag tycker också att det finns en symbolik i det. Ni som missar det så säger han väl att han har fått kronan av Gud, va? Han har blivit, att man får knäböja för honom nu.
Han har blivit dubbad, va? Till han kung blivit, av Milano, av Gud.
Av Gud.
Now bow down.
Så nu är det dags, nu inkinate vi alle re, och kungen av Milano, kungen av Italien just nu är Romelu Lukaku. Han är symbol, han är stora stjärnan och allt det där. Men bakom honom så finns det spelare som gör så jävla bra säsongen och som utvecklas under Antonio Conte till världsspelare. För han är inte heller, det är inte bara det att han inte är nöjd nu med den här Scudetton. Han är inte nöjd med spelarna heller. Utan de ska fortsätta att utvecklas. Vi kan bli ännu bättre. Så ta en spelare som Barella. Liksom att ha hamnat i Antonio Contes Inter. Ja, men det kommer ju göra. Det har redan gjort honom till en av världens bästa mittfältare på den positionen. Alltså hans utvecklingsresa som han har fått följa här under Antonio Conte, Barella alltså, den är helt otrolig. Jag hoppas han visar under sommarens EM också, så att världen lite får se det, eftersom världen inte kollar på Serie A på samma sätt som man kollar på till exempel Premier League. För jag tycker att Romelu Lukaku är symbolen för den här Scudetton tillsammans med Conte, men de ska ta en spelare. Och jag tycker att bakom honom så är Barella nummer två. Så viktig har han varit. Men resan från att vara en talang i Cagliari till att ta sig hela vägen till att vara bärande i en Scudetto-vinnande klubb. Det är väldigt få som gör. Och, ja, vi har sett många falla på vägen, Gusten.
Mm.
Men Barella når hela vägen. Men jag tror inte han hade lyckats om man inte hade haft Antonio Conte som tränare.
Jag noterade också.
Återigen, jag ska bara säga det, återigen slutdestination. Okej, det kommer upp en jävla massa italienska talanger här nu. Vilken klubb ska du välja? Tidigare har det varit självklart, solklart, det är Juventus. Det är den enda slutdestinationen inom den italienska fotbollen. Men hej, här dyker Inter upp. Varsågoda. Mm. Han är nästa.
Där finns också
Capolinia redan, Milano.
Där finns ju också på senare år också jävligt fina val för yngre förmågor, Atalanta, Napoli och så vidare. Så att det har ju verkligen det behövdes ju också någon som kunde ta steget därifrån till att också utmana Juventus hela vägen.
Jag vet inte varför jag gör kopplingen, varför jag börjar tänka på det, men jag har sett Billboards presskonferenser på slutet och där kan jag tycka att det finns en nöjdhet väldigt mycket i hur delar av spelet har sett ut och att det pratas lite för mycket om positiva saker i förluster. Och jag vill definitivt inte komma in på det här med gräs och konstgräs och att det nämns i intervjuer och så här. Skitsamma, det blir lite tramsigt kanske eller dragits för stora växlar på. Men jag menar bara det där, det skulle du aldrig höra från Antonio Conte. Du skulle aldrig torska 2-1 borta mot Bologna. Du skulle aldrig få höra Antonio Conte stå och prata om delar i spelet som faktiskt var bra.
Nej. På tal bara om lite dålig förlorarmentalitet, jag noterade på sociala medier här i svallvågen av den här titeln att en del Juventini minsann påminde alla om att men alltså det var ju den sämsta upplagan av Juventus på år och dag och det är coronapandemi hit och det är en fotbollsvärld i förändring dit och det är en mellanlösning både på tränare och spelarhåll. Alltså, man ska väl ändå påminna dem då, hur många dåliga upplagor av Milan och Inter som de kunde skörda ligatitlar från de senaste 10 åren.
Så ja, det blir väldigt lätt att vända på den steken.
Allt det där går ju i cykler. Ja, ja. Det behöver och kommer aldrig vara så att alla klubbar, alla säsonger, alla år av fotbollshistorien har kanongäng på banan och mår kalas. Nej. Alltså, det ligger ju i fotbollens natur att vissa perioder, om de är på 2 år eller 5 år, mår klubbar jättebra och har superårgångar. Andra inte. Det där är föränderligt och det är så jävla glädjen att det är så. Och det är utöver då hur imponerad jag är av Inter och hur mycket hatten är av för Conte och det de har gjort här i synnerhet under andra halvan av Serie A, så måste jag ändå landa i att jag känner mig upprymd över att Juventus titeldominans är över som ett bevis på att fotbollen är inte konstant.
Jag känner mig upprymd över att Antonio Conte, han kräver 3 spelare 2 dagar efter att han har vunnit Scudetto. Det är så en fotbollstränare ska vara, det är så man är en vinnare. Man är aldrig nöjd.
Den andra stora händelsen i fotbollseuropa de senaste dagarna, det är ju givetvis protesterna och demonstrationerna både utanför och inuti Old Trafford i söndags som var häpnadsväckande bilder att följa. Och det här fick ju då matchen mellan Manchester United och Liverpool uppskjuten, mig veterligen fortsatt på obestämd tid. För er som inte riktigt hänger med i vad allt det här handlar om, så är det ju inte bara ett resultat av Super League. Det är väl klart att det är ingen slump att allt det här sker nu strax efter att Ed Woodward har försvunnit och att Manchester United-supporterna känner att förändringens vindar blåser igen. Förändringens tid kan vara här nu. Nu gasar vi, nu kör vi. Men det här handlar ju om att Manchester United-supporterna i väldigt hög utsträckning har varit extremt missnöjda med ägarfamiljen Glazer i 15 år lite drygt här nu sedan de tog över. I och med att de tog över på ett sätt som var långt ifrån ekonomiskt försvarbart. De har sedan dess plockat ut pengar ur klubben och jag tror att den summan någonstans är uppe i 15 miljarder. Och det här är ju då i bjärt kontrast till hur övriga toppklubbar, inte minst i England, har agerat ekonomiskt. Där ägarna snarare har stoppat in pengar, så har då Glazer-familjen plockat ut pengar. Och skuldberget har vuxit till någonstans runt 5 miljarder. Och då ska man komma ihåg att Manchester United i princip var skuldfritt när Glazers tog över. Så att det är ju
sen går det att vrida och vända på den där ekonomin hur mycket som helst. Vad är det för typ av lån man har?
Ja, absolut.
Och långsiktigt, vad är det för räntor? Ingen ränta alls. Det har ju varit på tapeten väldigt mycket nu med Real Madrid till exempel.
Och Glazers, jag menar, de har ju på fötterna att mena på att vi har inte gjort något olagligt här. Alltså det här är
det vi pratar om.
Det här är tillåtet inom ekonomin och finansvärldens reglement och ramar. Men att Manchester United-supporterna, de vägrar ställa upp på det här. Det var väldigt, väldigt mycket protester runt 2010. Många kommer säkert ihåg när David Beckham var tillbaka med Milan på Old Trafford. Ett Old Trafford som var draperat i gult och grönt, originalfärgerna, Beckham tog på sig halsduken. Så att det här är ju inte bara ett resultat av att United har haft det lite tyngre sportsligt, utan Nej. Det här har ju kommit och gått väldigt mycket senaste 10 åren.
Men jag tror att det är ett resultat av det som hände med Super League. Man såg demonstrationer i London.
Precis, det är ju ingen slump att det sker nu.
Nej, det är ingen slump att det sker nu. Super League-haveriet, det väckte någonting hos supporter. Jag tror över hela Europa. Jag tror att det har blivit ännu starkare, eller? Det har blivit ännu starkare, och det kommer vara starkt när supporterna nu får gå tillbaka till läktarna. För det har du inte missat, va? Nej. Nu börjar supporterna komma tillbaka i stort sett alla länder. Jag såg att den italienska landslagstruppen var vaccinerad. Det går fort nu. Det går fort ur den här jävla pandemin. Jag såg att det var en endemi borta i England nu, inte ens en pandemi.
Det är väl 20% publikkapacitet på Mapei här i cupfinalen, mitten av maj.
Ja, precis.
Atalanta-Juventus. Ja, ja. Så Premier League har väl tänkt att spela de sista 2 eller 3 omgångarna av Premier League med 10 000. Något exakt. Sånt.
Ja, men det händer mycket nu, och sen så kommer det jag säger är bara att de här protesterna kommer fortsätta. Man kommer ta med sig dem in på arenorna, och man kommer visa tydligt sitt missnöje, om det nu finns något missnöje. Och så när vi om något år summerar liksom vad som hände efter Super League, så kanske det är så att det här är ett tecken på vad vi kommer att få uppleva under det kommande året. Det vill säga att supportarna mer och mer tar tillbaka sina klubbar. Att man visar vilka det faktiskt är som är fotbollen, och att det är supportrarna. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är just det som händer. Dels i London, dels i Manchester. Här är ju supporterna som inleder en revolution som också kommer att fortsätta. Nu tar man tillbaka fotbollen.
Var någonstans tycker du gränsen går för att man helhjärtat ska kunna ställa sig bakom de här demonstrationerna och protesterna som någonting enkom positivt i form av resultat? För jag menar, det är ju poliser, säkerhetsvakter och så vidare som har inte strukit med sina liv, men som har skadats och så vidare. Mm. Gör det för dig att man då inte, likt Niva till exempel i Viasat studio i söndags, kunde säga att jag tycker att det här är bra. Det här är någonting jag ideologiskt och principiellt står bakom och välkomnar. Och då ska jag givetvis reservera mig för att Niva inte sa att folk skadar sig och eventuellt stryker med. Där och då hade inte några sådana uppgifter kommit.
Ja, men du frågade mig. Alltså, jag är all for att gå ner på piazzan och visa sina åsikter. Om piazzan är en fotbollsarena, ja, men då är du fine där också. Sen så är det alltid så i protester att det finns lite casualties, och då får man helt enkelt leva med det. Men frågan är, vad är det man står bakom? Vad är det man protesterar emot? Och det är ju Glazer-familjen. Vad är det de har gjort? Alltså, så i slutändan, om en vakt blir skadad på Old Trafford, då är det ju för mig Glazer-familjens fel. Mm. För att här måste det protesteras. Här måste fotbollen tas tillbaka till supportrarna. Och uppenbarligen så har det inte gått på något annat sätt, utan man måste faktiskt gå man ur huset, och man måste revoltera för att få tillbaka fotbollen. Och,
vet du vad det var? Det var en ärlig protest.
Det var definitivt en ärlig protest. Men jag kan ju verkligen inte lägga det här på supporterna. Alltså, om någon nu blir skadad eller får någon annan liknande konsekvens. Utan det måste ju läggas på de som faktiskt är ansvariga för att det finns en protest. Och det i det här fallet är ju Glazer-familjen. Så är det något blod som rinner, så är det på deras händer. Mm.
Ja, jag håller med.
Är det någon jävla dåre i protesten som går och blåser skallen av en polis? Men det säger sig själv. Det är klart att det finns undantag att göra i sin åsikt. Men det är klart. Fråga mig om jag står på supporternas sida här, och vad man får göra och inte får göra.
Nej, det frågar jag inte.
Nej, det gjorde du inte. Men så här, vad får man göra och vad får man inte göra? Vad går gränsen för vad man får göra? Ja, den går definitivt. Jag har mycket högre ribba för vad man får göra under en protest. Vanskött en klubb under så lång tid, och som framförallt har skitit i supporten och deras åsikter. Då får man göra ganska mycket i min mun.
Det handlar ju inte om vad man får och inte får göra. Det handlar
vad
om
jag tycker att man får
var
göra.
Liksom, var är tipping pointen för hur man känner kring en demonstration, en protest, en aktion för att få till en förändring som man välkomnar, som man står bakom, som man supportar. Men priset dit, okej, hur högt blir det att betala för att nå dit? Det är väl det som hela tiden definierar smaken i munnen, känslan och de logiska och pragmatiska resonerande tankarna kring det.
Det har runnit väldigt mycket blod genom åren i demokratins namn och folk som har kämpat för sin frihet. Och det är många som har fått sätta sitt liv till. Alltså vill du ha rättvisa så är det inte alltid möjligt att göra det fredligt.
Nej, och jag tycker också att, herregud, om allting ska definieras och kunna delas in i vad som är okej och vad som inte är okej, då finns det gränser att dra som är helt omöjliga att dra. Mm. För att folk har så oerhört olika uppfattningar om var de där gränserna ska dras.
Vill du ha en gräns? Vill du att jag ska dra en gräns så kan jag göra det. Jag tycker inte att mordet av Rashid i Catania var rimligt. Där gick en gräns för mig. Du kan inte döda en polis på det där sättet som de gjorde. För vad var det de protesterade mot? Är du med?
Mm.
Ja, det var inte det, liksom, det hade inte varit okej igår heller i Manchester. Det är klart det går att dra gränser. Men under en protest
där kan vi dra en gräns. Men om du ska backa den gränsen, någonstans så blir det ju så att någon tycker si och någon tycker så om var den gränsen
men
dras.
Men i ett tumult, i en fysisk protest så kommer ju någon skada sig.
Mm.
Men i det här fallet i Manchester så var det tvunget att revolteras. Och så det är... Jag skiter ganska fullständigt i om någon blir skadad.
Vi får väl se vart de här protesterna tar vägen, vad det slutar med. Det man ska ha med sig in, det är väl att Brexit i förlängningen gör det möjligt att förändra saker på lagstiftande nivå för utländska ägare och vad man kan göra med då sina klubbar som man äger.
Mm.
Å andra sidan, det skulle ju inskränka så pass stora delar av en fri ekonomisk marknad som kanske inte rimmar med ett demokratiskt högerstyre. Så att jag vet inte fan vart det där ska sluta. Det jag i alla fall gläds över, det är ju att United-supporternas engagemang både berör och smittar av sig och är sprunget ur någonting som jag tror att väldigt många vill försvara. Champions League-semifinaler med start ikväll. Vad tror du, City PSG? Gynnsamma förutsättningar för Pep Guardiolas ljusblå trippeltörstande gäng. Men å andra sidan har Neymar gått ut och sagt att vi ska vidare om jag så ska dö på kuppen.
Mm, det gillar jag.
Ja, jag gillar också det snacket.
Det har varit mycket det temat idag. Vinnarskallar och vad som krävs. Så att det gillar jag. Jag tror ju fortsatt på PSG.
Kylian Mbappé är tveksam, har väl en muskelskada. Jag misstänker att Deschamps inte lika sugen som
efter att
ha
hört Janne igår också. Han vill helst inte se spelarna någon fotboll överhuvudtaget fram till i samlingen.
Det är lite som när Samparini skulle sälja Dybala från Palermo. Plombera honom.
Sista 10 matcherna. Det här stoppar vi.
Sätt honom plomberad på läktaren bara. Han ska inte vara ute på plan och riska någonting. Men hur skulle du bedöma chanserna för PSG att faktiskt gräva fram ett avancemang här?
Nu vet jag ju folks lyssnarrutiner, så många kommer att lyssna på det här avsnittet imorgon. Det är liksom samma dag som vi släpper och dagen efter, så att jag ska väl inte spekulera för mycket, men jag kan gärna sticka ut hakan och säga att PSG går vidare.
Jag ser det i alla fall långt ifrån omöjligt att PSG gör match av det här, så mycket kan jag säga.
Så att de gör.
Jag bedömer det däremot som typ 50-50 alltså, i returen Chelsea-Real. Alltså jävla svårt att liksom ställa mig på något.
Vad var det Tancredi skrev? 51-49.
Ja, men han kör ju alltid. Han tror att han är edge där.
Ja.
Att han sticker ut någon slags liten haka. Men jag är otroligt imponerad av Tuchel. Och jag tycker deras första halvlek i första matchen borta mot Real Madrid, det är bland det bästa jag sett Chelsea göra på år och dag. Å andra sidan, Real Madrid, så många gånger man har fått omvärdera det laget och ens liksom dagsfärska tankar kring Zidane och hans matchplaner i just den här turneringen. Det gör ju att jag går in i den här matchen med helt öppna sinnen och förväntar mig bara ytterligare en jävla bra match.
Vi har en toto-trippel hur som helst inför de här två Champions League-semifinalerna.
Och Europa League-semifinalreturerna på torsdag.
Just det.
Icke att förglömma, även fast Romas retur mot United kanske inte kommer bli speciellt vacker att följa.
Nej, led oss genom den här trippen, Gustav.
Ja, men vi tror att PSG skapar fler hörner än Manchester City.
Ja.
Manchester City är
det
ju
trycket, vågen och så vidare.
Exakt, och Manchester City är ju i sig ett lag som snarare håller i bollen och tar ett varv extra än att trycka ner den i korridoren och gå på inspel som då täcks ut till hörner. Medan PSG måste framåt, de måste skapa. Jag tror att det kommer vara en hel del skott också som täcks och räddas ut. Så att fler hörner för PSG än för Manchester City. Vi tror att båda lagen gör mål på Stamford Bridge.
Ja, men det är som du säger. Alltså, jag tror att det kommer bli en betydligt mer öppen match. Alltså, Real Madrid kommer gå ut och vara monsterbra, tror jag. Och då får Chelsea se upp. Men samtidigt så är de så jävla bra på kontra. De har många fina omställningsspel. Spelare, så att det blir chansrik.
Och ingenting dör ju vid 1-0 och 2-0.
Nej, men så är det.
Knappt ens att det dör vid 2-0. Gör Real Madrid 2-0, då dör ju matchen.
Jo, men då ska de försvara den 2-0 också. Nej, men det är bra spel, Gustav.
Avslutningsvis så tror vi att Villarreal löser avancemanget mot Arsenal. Att Manchester United går vidare mot Roma, det får man inte mycket.
Nej,
det är inte ens Matte Forslund virker på den.
Nej, det är det fan inte.
Men Villarreal har ju 2-1 att gå på från hemmamötet i Spanien. Jag tycker att deras insats här senast i ligan var väldigt mycket. Liksom. Nu tankar vi, de vinner ändå, håller nollan, vinner med 1-0, men de hade fokus på den där semifinalen. Och kom ihåg, Unai Emery har chansen att skicka ur Mikel Arteta och hans förra klubb Arsenal ur den här turneringen. Villarreal löser ett avancerande resultat.
Mm. Där har ni Toto-trippen, hittar ni på betsson.com under godbitar boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om man har problem.
Precis.
Det var allt för idag, Gusten.
Nej, faktiskt inte allt. Jag har en grej till.
Wow.
Jag retweetade det här som William Edström uppmärksammade mig och alla andra på Twitter igår som ville titta. Att David Klaassen, kan du honom?
Ja, absolut.
Ajax-gubben. Ja. Han kastade sina skor till supportrarna under firandet i förrgår. Och nu fick då David Klaassen gå ut på Instagram och efterlysa de här skorna. För han glömde att plocka ut de iläggssuler som är speciellt framtagna för just hans fötter. Och så behöver han dem inför Feyenoord-matchen här i helgen.
Wow.
Så
att, hur har det gått då?
Jag vet inte. Vi kan väl be William om någon slags uppföljning här.
Ja.
Men jag blev så jävla glad över att liksom få en slice av mänsklig dumdristighet. Ja. Även från den här nivån. Det blir
säkert,
alltid.
Säkert är det sådana suler som tar tid att ta fram.
Exakt.
Och det är inget standardex
som du kan checka på en butik bara.
Men även om du gjuter dem och sådär så kanske de ska gås in för att få maximalt resultat liksom ut av dem. Så att, jag känner mig Klaassen här alltså. Hoppas han hittar dem.
Ja, han ber då den som har fångat skorna kontakta mig här på Instagram.
Det är bara att köra kidnappningsracet här för han som har dem. Det är lösensumma på en halv mille euro.
Ja. Hörrni, i morgon gästas vi av assisterande förbundskapten Peter Wettergren. Då blir det ett klassiskt gästavsnitt igen. Det är många som har efterfrågat våra gamla klassiska faktarutor och mer tydliga gästavsnitt som det kanske inte blivit så mycket av under coronapandemin. Vi har ju försökt inte träffa så många i studion och sådär. Men Wettergren vill komma hit. Vi har jättegärna honom här och jag är jävligt nyfiken på honom som både person och fotbollsmänniska. Det här avsnittet kan ni höra nästa vecka.
Exakt, vi är tillbaka på torsdag, tror det eller ej, då är det nytt Toto och vi bara gasar här nu. Glöm inte bort att lyssna på våra Totska-avsnitt, känn peppen. Och de som vill och lyssna på det här på tisdag kan kika in på vår YouTube-kanal Studio Toto Balotto. Där kör vi live från 19.30, Danne Larsson kommer och Kimpa Vichén är här. Ja, det blir trevligt.
Check in idag, Frankrike imorgon. Totski Balotski rullar vidare hela vägen fram till och med den 28 maj. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.